Det här är Godmorgon NHL. Det här är Ringvägen Södermalm i Stockholm, där vi gör oss redo för ett nytt avsnitt från världens bästa hockeyliga NHL. Det har varit 5 matcher natten till idag. Vi fyller på med 9 till imorgon. Ni förstår att det är högtryck nu i NHL, som ju kommer till Stockholm nästa vecka för matcher på fredag och söndag. Då är det Pittsburgh Penguins som möter Filip Forsbergs Nashville. Välkomna att ta del av dessa på Viaplay. Men här blir det en hög intensiv timme med Mattias Nordström och en före detta kollega, elittränare och en av Sveriges främsta spelare genom tiden. Om man kollar meritmässigt, Challe Berglund. Hur är läget, Challe?
Det är väldigt bra faktiskt. Jag har lugnt och skönt. Måndagar blir lite tomt. Tisdagar har 2 timmar paddel. Ett gäng gammal polare till dig, tror jag. Vi kallar han för... Han tränar AIK innebandy nu. Niklas.
Patrik Edgren.
Nej, Edgar är på onsdagar.
Då är
ett annat gäng som spelar.
Okay.
Så det är mycket gamla medkrokslirare som man spelar paddel mot. Men de är duktiga.
Hur är din paddelform då?
Hygglig. Jag kan inte lyfta mer än så faktiskt.
Det är hyggligt. Det är okej. Okay, För Mattias så sitter jag också och försökt se på paddel och spelat mycket med en del med Peter Forsberg och min storbror Peter Gid under VM, kommer ihåg när det var nere i Tjeckien. Hur är det med dig där då?
Ja, det får jag också säga. Hyggligt, det är ju att vara snäll, utan formen eller skulle kunna vara mycket bättre.
Men du, din relation till Challe Berglund, hur är den?
Nej, men det var när jag kom upp egentligen till A-laget. Då var det den generationen som hade satt standarden i då elitserien och på landslagsnivå. Så att det är de här som är så viktiga, tror jag också, förebilder som är 5-6 år äldre. Inte de här som kanske när du var tidig tonåring, någon förebild. Så att väldigt viktiga, för att jag tycker det var ett viktigt steg, både vad Djurgården gjorde när de vann så många år, men sen också på landslagsnivå när vi för första gången riktigt kunde utmana Sovjet och vara med och slåss om guldmedaljerna.
Ja, för det är väldigt mycket medaljer du har spelat in, men du blev av med ett VM-guld när jag satt och gjorde researchen här. Vi har ju varit gamla kollegor, du är ju välkommen tillbaka till Viaplay, Challe, men då stod det att du hade 2 VM-guld, men du har...
Ja,
man ska inte bara säga ett, men då är
det
VM-guld.
Nej, men det blir ju bara ett, för det ofta så kommer det upp. Jag tror till och med att när jag blev invald i Djurgårdens Hall of Fame, att han som sköt surret där, så, och så kom du upp på jumbotron och 2 VM-guld, står man bara... Jag har bara ett.
Det är 92,
och det är därför det blir bara ett. Alltså, jag är jätteglad för det VM-guldet 91, absolut. Ja. Men när det är gång på gång, liksom, det är ungefär som man har smygit in det där själv. Bara, ja, jag har ju fan 2 VM-guld.
Ja, det räcker med ett OS-guld, ett VM-guld och så 5 SM-guld också. Det är imponerande. Vi ska prata mer om...
Jag brukar säga 6 SM-guld faktiskt.
Gör du det?
Schweizermeister.
Ja, du har ju där också. Det ska man inte sticka under stolen.
Där kan vara lite... den slänger jag gärna fram.
Klåten. Härlig tid. Ja. Men du, vi ska åka in mot NHL. Du ska få ta fram dina expertkunskaper också då och få briljera. För det händer ju saker i världens bästa liga. Och nu har det skett. För första gången någonsin i NHLs historia så är det en spelare som har noterats för 900 mål. Alexander Ovechkin. Och det kom äntligen, Mattias. Det var endast 3:e fullträff för den här säsongen. På det här viset. Han har längtat och väntat.
Ja, det har ju varit mycket kring Ovechkin med individuella prestationer och kanske bra för laget. Vi pratade om det i fjol när han slog Gretzkys rekord och nu kommer till 900, så att det blir fokus på något annat. Men det är ju en Ovechkin som inte riktigt har den där högväxeln längre, och det här naturliga målskyttet är inte så naturligt för han längre.
Vad tänker du kring siffran, Challe? 900 mål i NHL?
Jag hade nog fått hålla på i 900 år om jag skulle komma till 900 mål själv. Faktiskt, så det är makalöst bra. Sen kan man ju liksom, förr i tiden, men ett tag var det så här, då när jag växte upp och så här, då var det så här, men där borta får man ju alltid dubbla och sådana grejer. Men du får ingen dubbelmål. Alltså, så, målen är ju gjorda. Det är ingen tvekan på det. Och det var ju mycket så att Gretzky fick gratis ass och så vidare. Men han hade ju sina dubbelass, och de hade de reglerna. Nu, efter många år så följde man ju efter i Sverige också med 2 assister också. Så, att, så att, det går inte att snacka bort 900 mål.
Det är
oerhört imponerande. Och sen kanske det där målet, en backhand kör en wraparound, det kanske inte var typiskt för hans mål direkt. Och inte på den sidan heller.
Nej. Och tittar man på honom nu då, så han är inne på sin 21:a säsong. Han har alltså gjort 1504 matcher. Det är ju ett härligt snitt, och har gjort 900 mål på de 1504 matcherna. Går man vidare så är det ännu mer intressant med det statistiska. Om någon ska slå där, hur länge man får arbeta då i NHL om man tittar med det. Om ni ser här, 10 år då, om du spelar det i NHL, då måste du göra 90 mål såklart per säsong. Mm. Ska du spela 15 år i NHL, då behöver du snitta 60 mål. Och 18 år då 50 mål. Det är rätt frapperande siffror, Mattias, för att kunna utmana. Kommer någon någonsin kunna utmana Ovechkin?
Jag sa nej när Gretzky hade rekordet och nu är det slaget, och det är det roliga med rekord. Samtidigt så ser vi ju en liten förändring i NHL-hockeyn, att jag tycker det är yngre spelare kommer in tidigare. Vi ser inte många spelare längre som är 40 plus, nej, som faktiskt var vanligare för 10 år sedan och mycket vanligare för 30 år sedan. Och det tror jag ställer till det också. Då kan man inte få de här, även om produktionen går ner, men att det blir en säsong med 12 mål, med 10 mål som adderar upp. Så att det här blir ett svårslaget rekord.
Har du coachat mot honom någon gång, Kalle? Eller,
nej, du, inte coachat mot honom.
Har inte haft någonting att göra med Ovechkin?
Jag har hållit mig undan från honom. Ja. Han är alldeles för bra.
Ja.
Nej, men en annan, när man tittar på det här med antal år, hur många mål man ska göra. Hur många år var det om du gjorde 50 mål?
Ja, då vi kan ta upp den statistiken där igen om vi tittar med det. För det är lite spännande. Just de där siffrorna som du ser här.
Där, 18 år.
18
du tänker
år.
Så här, hur många svenska spelare har gjort 50 mål på NSS?
En.
Ja. Det är också, då förstår man också hur svårt det kommer vara. Eller att, ja. Och vi har haft många bra svenska spelare, det är det jag menar. Men ändå har vi bara en.
Jag tyckte det var fascinerande siffror att se där. Spelar då 25 år och behöver snitta 36 mål, precis som du var inne på. Det är en hård nöt att knäcka. Ja. Och det är många som beundras av Alexander Ovechkin. Och det är inte bara publik och andra fans som är där, utan även motståndare. Kolla på Binnington efter det historiska målet, vad han gör med pucken. Han försöker gömma den i målvaktsbyxorna. Han blir avslöjad av, ni ser ju en assisterande domare där, sneglar lite på honom, kom fram sen. Hörde, ge tillbaka den där pucken. Den är för värdefull för att du ska kunna sno den. Vad tänker du kring det här, Mattias?
Ja, jag vet inte mer, därför idag sitter vi även sånt här chip i där de mäter hastigheter. Så jag tror de kan hitta den där pucken var den än tar vägen. Så att den där åker ju direkt till Hockey Hall of Fame, garanterat. Så att den där pucken hade de ögonen på. Binnington kanske tänkte, ska jag lägga ut?
Ja, det
är en liten
hacka på den där.
Men när han slog Gretzkys målrekord i fjol, det var ju då den stora celebreringen kom kring Ovechkin. Då var det ju också en sak efter matchen, så Rockin målvakt i motståndarlaget. Det var ju ett Islander som inte jag minns fel, det var Mattias, du kommenterade den matchen.
Ja, han gjorde den matchen.
Som så kom att, med klubba, allting ville ha signerat. Så att det är klart, det handlar mycket om sånt i NHL också, att bygga och framförallt spara saker.
Ja, men det gör det. Alltså, det här memorabilien är en väldigt stor del av, eller har blivit stort av hockeyn. Och just att det kan hamna, kanske man kan sakna själv ibland med många duktiga spelare jag har spelat med, att man inte frågar om en klubba.
Har du sparat det?
Jag har faktiskt, fyra spelares klubbor kvar som står i ett förråd. Och det är Luke Robitaille, Daniel Alfredsson, Rob Blake och Larry Robinson.
Det är ingen dålig samling.
Nej, det är en jättefin samling. Men det hade varit kanske roligt när man blir lite äldre och tar fram och tittar.
Har du sparat något?
Nej.
Ingenting?
Nej, jag har några gamla tröjor som ligger i någon låda där nere. Ah. Men ingenting sånt där. Och det är väl bara egna grejer i så fall. Jag har aldrig åkt till någon annan och hämtat. Jag hade ett gäng klubbor stod ute i trädgårdsboden där. Det var Bremberg och Duboye och... Men jag ringde ner till Väsby Hockey så de fick komma och hämta dem och ge till ungdomsspelarna, för de är ju rätt dyra. De var lite använda, de var väldigt fräscha klubbor. Sen tror jag också att gäng Rite-klubbor, sonerna Emil hade, som var ganska oanvända också.
Ja, Bremberg, lite känsla i dem kanske, så kanske det går bättre för Väsby. Det är ju problem där nu, minst sagt.
Ja, det är det. Men det löser de.
Ja. Du, på tal om andra Stockholmsliraren som har varit i Stockholm, som nu sätter färg på NHL också. Han har gjort sitt första mål, det gjorde han här i veckan. Han heter Noah Östlund och du har ju följt honom i Djurgården tidigare. Han var en sväng i Växjö också. Ja. Vi har bevakat honom i junior-VM. Nu kom målet för Buffalo. Vad finns det för kapacitet i den här spelaren, Kalle?
Jag tycker att det finns jättemycket i han. Absolut, han har ju ett spel och åkning och allting som egentligen behövs. Sen kanske inte han har det vassaste skottet även om han satt den där. Om man tänker på en annan tidigare Djurgårdsjunior, Läckremäki, som han har ett jävelusiskt skott. Men Noah är ju mer allround, mer center-typ skulle jag vilja säga. Ganska lik William Eklund, fast William är ju mycket bättre än så länge. Mm. Men jag tycker att Noah har kapacitet att nå där i närheten av William.
Men vad känner du när du ser Noah Östlund spela och att det har tagit den här tiden nu för honom att komma in i NHL-kostymen?
Jag tror det är viktigt att de här unga spelarna känner att de har tiden på att utvecklas, så det inte blir att ja, går inte år ett så kanske jag vänder hemåt, utan det, organisationen, de tror ju på honom. Och då måste man då som spelare också visa att ja, men jag har tålamod. Han har visat det och kommer, tror jag, bättre förberedd då efter att spela i AHL, komma upp i NHL och har allting, man pratar fortfarande om omställningen från den stora till den mindre rinken, men det är också ett annat spel som jag tror tar tid att lära sig. Det är bara ytterst få spelare som kliver rakt in i NHL, och det är ju den yttersta, yttersta eliten. Mm. Resten behöver den här tiden.
Sen tror jag också lite att det finns en mental del också. Alltså att våga göra saker. Han kanske är lite, om man säger, ursäkta uttrycket, lite mjukare än till exempel kanske William då, Eklund, på något sätt. Att fan, du är där, nu ska jag, fan med visa på en gång här. Han kanske är lite mer undanskymd, lite mer blyg, om man ska uttrycka det så. Det vet jag inte, men det är en tes som kan vara att det tar lite längre tid för honom att komma fram också.
Ja, det finns mycket i den där kroppen. Man påminner mycket om Niklas Bäckström också lite i spelet och lägga fram lite mackor. Ja. Så att det är säkerligen något som Buffalo kan förädla det där. På tal om William, vi var inne på William Eklund, om vi växlar till William Nylander, så är ju han den svenska spelaren som lyser klarast, har gjort ett par säsonger. Och framförallt den här. Han är uppe nu i en delad andra plats i poängligan. 20 poäng så här långt. På 11 matcher också. Vad ser du i hans spel den här säsongen, Kalle, när du följer William Nylander? Vad tycker du om honom?
Jätteduktig spelare naturligtvis. Aha. Jag har en liten rolig historia faktiskt.
Får vi höra?
Ja, men det var när jag var sportchef i Djurgården då, när vi var i Allsvenskan. Vad blir det? 12-14. Ja. Och då hade ju Micke, så pappa Micke och William spelade i SSK. Och det här var till andra säsongen, alltså säsongen 13-14. Då ville de komma till Djurgården. Ah. Så då satt vi här borta på Götgatan på ett fik, jag och Micke. Och så vi har ju spelat ihop. Så sa han, ja men vi skulle ju spela i Djurgården. Då sa jag till honom så här, ja Micke, William är välkommen, men du är inte det, sa jag. Vad menar du, sa han? Jo, men han måste klara sig själv. Du kan inte vara med. Jag vet hur du är, du kommer coacha honom. Ah. Ja, och så har vi tränaren som ska coacha honom. Det blir inget bra. Och Micke är ju skön, han bara, nej men då blir det inget. Jag uppskattar din ärlighet i alla fall. Aha, så gick de väl till Modo sen, tror jag.
Eller i alla fall och SSK ett tag också.
Ja, men de var SSK innan.
Okay.
Det var från SSK han ville komma till Djurgården. Ja. Och fråga om vi var intresserade. Så.
Det där är roligt, för när man jobbade med hockeyallsvenskan, det var i Scania-rinken, så stod det precis innan man gick in på isen. Ja. Inga föräldrar på isen. Stod det där liksom, och då lirade ju Micke tillsammans med William i SSK. Ja. Så där hängde de ihop ju. Men vilken säsong han är på väg mot.
Sen ändå har det ju varit sånt mycket gnäll överhuvudtaget på hemmamatcherna. Ja. Att de inte har vunnit hit och dit.
Japp.
Men han spelar ju sina kort rätt i alla fall. Aha. Så är det ju.
Och han är på väg mot 149 poäng om det här består nu. Alltså han har gjort 20 poäng på 11 matcher, Mattias. Kan det vara en poängligaseger som är inom räckhåll för William Nylander? Eller ser du inte honom som den jagande typen?
Jo, inom räckhåll absolut. Jag tror han är ändå beroende att Austin Matthews har en riktigt bra säsong. Han har varit en lite segare start. Börja komma igång. För om man tittar på just de här poängmaskinerna, om man tittar Dreisaitl och McDavid, att han kan inte dra det här lasset själv, framförallt nu när Marner är borta. Han spelar ju med en väldigt duktig spelare i Tavares, William. Mm. Men Tavares, det är inte den poängmaskinen. Så att han kan upp och nosa på det, men det blir en tuff utmaning.
Och min klassiska fråga, du var ju faktiskt inne och öppnade den där luckan, Kalle, det här med 50 mål, bara en som har gjort det, och det är ju Håkan Loob. Är det William Nylander som kommer spränga den där gränsen och ta sig in i klubben med Loob?
Där han är ensamägare.
Ja, precis, har varit alldeles för länge.
Det är en ganska tunn klubb.
Väldigt, ja men det är ju galet egentligen, nu har det många som varit nära.
Ja, varför skulle han inte kunna göra det? Han har absolut den möjligheten. Men det är ju svårt att bevisa att under
ser du honom som specifik målskytt, eller hur tänker du?
Nej, det är absolut inte. Jag tycker han är en allround-spelare. Ja. Absolut. Men han är ju bra avslutare också, det har vi sett.
Ja.
Så att han kan ju mer än att bara avsluta.
Ja, William Nylander är en spelare i blickfånget tvåa nu. Alltså det är Conor McDavid som toppar den där poängligan just nu då. Han har växlat upp rejält här på slutet. Vi har gjort en liten grej till Mattias, som ju kallas för notan. Hela hockeyvärlden har ni ju koll på. Och Kalle, de får sätta lite betyg. Och då är det inte skolbetyg som ni hade. Hade ni 1-5 eller är du ännu äldre, Kalle?
Nej, ja, det är 1-5. Jag var aldrig i närheten av en femma. Knappt en fyra. Nej, vet du det? Det är faktiskt.
Nej, okej.
Nej, jag hade en dålig gympalärare. Nej, jag hade en tuff. Han är ganska känd. Han heter Thomas Lyt.
Ja, det känner jag.
Han var ju... han har ju tillhört Svenska fotbollsförbundet länge, varit scout och tränat bombarpojkar. Lyten gav mig, det här var i åttan. Då fick man ju betyg i både höst och vårterminen. Jag fick bara trea, för han tyckte inte att jag kämpade till. Han tyckte så här att jag gjorde det jäkligt bra. Jag var värd mer, men du kan ta i hårdare, sa han. Då sa jag till honom så här, ja, det ska jag säga till min mattelärare också, för det är jag dålig på, men där kämpar jag sin helvete. Så det vill jag ha en fyra i matte, sa jag till honom.
Ja, trea i idrott, det är imponerande. Ja.
Faktiskt. Jo, men jag vet det. Jag gick en termin i gymnasiet också, på vanligt gymnasium. Då åkte jag upp på femma direkt. Ja, Botvis gymnasiet i, borta i Fittja där. Då åkte jag upp direkt på femma.
Djurgårdsgympalärare då?
Nej, han var våld. Ja. Nej, det var inte han hade jag sjuan först. Ja, skitsamma.
Det här handlar om betyg i alla fall. Ja. Precis. Och här är det stora spelare nu då, hur de har inlett den här NHL-säsongen. Då har ni fått ha, varför vi pratar om betyg, A till F som man har numera. Då är du full koll på, Mattias. Och ni har sett här, ni har inte fått se era betyg, vad ni har satt, vad det är. Men om vi börjar högst upp så dyker han ju upp där. Vi kommer följa via Play nästa vecka, Erik Karlsson. Båda sätter A, du sätter ett A minus, Mattias ändå, men det är ett A på Erik Karlsson. Och det är ju ett väldigt... starkt betyg med tanke på Erik Karlsson, hur bra han har varit. Han var som bäst också. Jonathan Lindqvist pratade om det här i Godmorgon NHL med Erik Granqvist i måndags. Är han där uppe på den nivån igen, tycker du, Erik Karlsson?
Nej, inte som när han var som bäst. Men det här, det är det lilla minustecknet. Men Erik har inlett den här säsongen kanske så bra som han har gjort de senaste 5 åren. Därför han har haft lite långsam start. Nu är han rakt inne i det och ser på något sätt mer bekväm ut i Pittsburgh och bidrar på det sättet han gör bäst. Och det är offensiven, det är hans skott. Och han producerar poäng.
Tror du det här, Kalle, när du har följt Erik Karlssons karriär, att vi sitter här 2025 och du sätter högsta betyg på Erik Karlsson?
Han är en väldigt unik människa i sitt sätt att vara också. Ja. Han är förbaskat rolig och på alla sätt och vis. Och har ju jättemycket spel i sig. Mm. Så att han skulle... Han är ju gubbe nu. Ja. I ett gubblag, dessutom. Till stor del, om man tänker på Crosby och Malkin och de här. Ja. Så att... Nej, det tror jag väl inte. Och det är väl därför jag ger ett A också, för att det är bättre än förväntat.
Ja. Ja, kul att se att han dyker upp på det, Karlsson, och det ska bli härligt att få välkomna tillbaka till Sverige också. Conor Bedard, B på Kalle, A på Mattias. Det är tungt betyg på Bedard.
Ja, men det, han har inlett den här säsongen det de trodde direkt när han kom in i ligan. Det är vi alla som har följt honom, och första valet han skulle komma in och vara dominant. Och vi har ju suttit här i fjol framförallt att oj, det här var tyngre än vad vi trodde. Börja prata om, ska han kapa ner klubban? Är det för lång klubba? Är det för mycket flex? Vad har hänt? I år har han infriat alla förväntningar. Nu pratar vi om honom att han spelar ju så bra, så de pratar om OS. Att han ska vara med i en kanadensisk truppen. Och då ska man ha ett AI-betyg.
Ja, jag ser, han jagar den. Har ju Macklin Celebrini, en annan yngling nu som går bra där i San Jose, ja, som är med uppe i. Ja, jäklar. Vi ska prata mycket om honom på måndag, Niklas Sundström. Kom hit. Ja. Kan vi komma in på betyg på Rasmus Dahlin? Som har skyhöga förväntningar. Får ju aldrig spela slutspel. Blir tufft även den här säsongen. B på Dahlin. Hur tänker du?
Det är väl kanske att man ungefär som varför jag satt ett B på Conor Bedard. Alltså förväntningar. Ja. Och det är kanske inte relevant från min sida.
Yep.
Utan de där rackarna i Buffalo, de lyckas aldrig. Vi stod och pratade om det innan jag notan. Och jag pratade med Peter Forsberg här för några veckor sedan. Ja. Också, varför har Buffalo så svårt med sina rebuilds hela tiden? Många andra lag, det tar ju tid.
Yep.
Men, och då är han en nyckelfigur i det här. Mm. Så att, det är väl därför han bara får ett B, tror jag. För att de fortfarande är dåliga.
Ja, han är 9 poäng. Han spelar nästan 25 minuter per match.
Han kanske skulle ner på ett C till mig. Nej, det var hårt.
Ja, men med kapaciteten då. Nu pratar vi alltid om att det är Norris back, såklart. Ja. Det finns ju där i kroppen.
Ja, och då har vi, det kommer ju hela tiden upp nya unga med den typ av spelserien. Nu Hughes har ju varit med i Vancouver ett par år, men du har ju Lane Hudson i Montreal som jag tycker då är på en högre nivå. Mm. Och det blir högt ställda förväntningar på den här typen av spelare. Mm.
Leo Karlsson, såklart då. Där ska man kunna prata hur mycket som helst. Han har hyllat sig igår morgon NHL. Men bara kort om Mika Zibanejad också, Charlie. En Djurgårdskompis där. Ja. Du sätter ett C på Mika.
Då pratar vi inte kapten. Nej, och då pratar vi förväntningar igen. Ja. Ja, jag tycker att han borde kunna prestera bättre med all den kapacitet han har i sig. Mm. Så därför åker jag ner på ett C. Ja.
Och att han, jag håller med Challe, det är ett C, men B minus, för att han är faktiskt Rangers bästa spelare hittills den här säsongen, tycker jag, när man tittar på matcherna. Och det säger ju också mycket om vad Rangers är just nu. De har inte fått ihop det, och inte Mika heller, men därför får han ett B minus, för att han är ändå bäst i laget.
Där är, som du var inne på, något, det är alltså att Rangers inte har fått ihop det också. Det påverkar också mitt C på Mika, även om han kanske är den bästa då, hittills.
Och se, herregud, jag var hur nöjd som helst som jag hade fått se i ett betyg i dagens skolvärld. Det är intressant att följa det. Och vi ska prata om coachkarriären för Challe och blicka mot OS också såklart, och höra vad Challe tycker om att Sam Hallam står i båset för 40 kronor under OS, och hur fortsättningen kommer bli med Rickard Grönborg. Stanna kvar, det här går morgon NHL. Välkommen tillbaka, god morgon NHL. Ni kan ju lyssna på dem som podcast också. Håll koll på det så ni inte missar någonting. Och samtliga klipp på sociala medier där det bubblar hockey och all annan idrott här från Viaplay-huset. Idag Mattias och jag har sällskap av Challe Berglund som har en underbar meritlista som spelare. Som tränare så pausade ju karriären i fjol från Leksand. Eller är det definitivt pensionsålder nu, Challe?
Ja, jag har sagt det. Sen å andra sidan så här så fick jag en fråga från ett svenskt lag för några veckor sedan.
Ja, vilka var det då?
Ambri.
Ja, okej.
Okay. Ambri Piotta. Och då, som tur var, har jag 2 veckor i Thailand framöver och sen 2 veckor i Los Angeles i början på mars.
Varför det tur då?
Ja, för då kunde jag inte tacka.
Men du blev sugen?
Ja, alltså Schweiz, jag har ju bott där 2 år när jag spelade i Kloten då. Ah. Det är ett fantastiskt land och helt underbart att vara i. Och sen är det ju bra pröjs också.
Ah. Ja. Så det var svårt att tacka nej den gången?
Nej, det var inte det som jag hade med resan.
Nej, men annars, du har liksom inte stängt tränardagen?
Jo, här uppe har jag det, men tydligen så hade jag inte det någonstans. Eftersom jag var ändå där och som jag sa till några andra här förut att... Hade jag inte haft resan hade jag nog sagt ja.
Ja, men ja. Förstår du pulsen, Mattias? Du har ju också varit i tränarbåset.
Ja, det var ju väldigt, väldigt kort tid. Men jag förstår, alltså, det är en kunskap och så blir en efterfrågad. Vi vill ha dig. Och vi ska ju inte tro något annat att man blir ju smickrad. Och säga, varför vill de ha mig? Vad jag kan bidra med? Vad kul. Och det tror jag gäller oavsett vad du håller på med. Att om du efterfrågar, någon ringer upp dig, vi vill ha dig, då ska det ju kittla. Och framförallt en sport som jag och Charlie har lagt så mycket tid in, så man tycker i alla fall att vi har en kunskap, någonting man kan förmedla. Så att jag förstår det verkligen.
Och därför har du koll på valutakursen för schweizerfrancen här när vi pratade innan programmet.
Ja,
eller hur?
Ja, men den har man ju följt genom åren ändå, sen man bodde där.
Såklart. Men du, Kjell, om vi tittar på den här tränarkarren och bara ta oss in i ett omklädningsrum. Det var ju elitserien på er tid, det blev SHL. Mm. Därefter, nu när du har coachat i SHL, vad är skillnaden i ett omklädningsrum för dagens spelare jämfört med när ni spelade på 80- och 90-talet?
Dels som är mycket mer mobila. Mm. Alltså de är inte klubbkänsliga på så sätt, utan de flyttar dit där deras karriär behövs. Man kan göra en enkel grej. 80-talet. Ah. Jag kom upp i Djurgårdens A-lag 87. Men innan det var ju väldigt mycket spelare i AIK, Djurgården och Hammarby för den delen också när de var uppe då, som kom från olika ställen i landet, för de gick på polishögskolan eller något liknande och pluggade på universitet eller liknande. Och då var man ju tvungna att vara kvar, för de gick ju klart sina utbildningar. Nu är det ingen som går några utbildningar längre. Nej. Utan nu åker man är ju heltidsproffs. Och då går det dit plånboken säger att man ska vara egentligen, eller där man har chans att utvecklas för att få ett bättre kontrakt. Mm. Alltså det är ju fortfarande, eller nu är det ekonomin som styr mer än det sportsliga. Det hänger ihop, men ni förstår vad jag menar. Ja. Så att, där det finns möjlighet att tjäna pengar, dit åker jag. Jag kan ta ett exempel då, när jag var sportchef i Djurgården. Det här var andra året i Allsvenskan 2013-14 inför. Så har jag en agent, en spelare, en Stockholms kille som vill komma hem. Och då säger hans agent så att får han... Nej, vi gick upp. Det var min sista jobb jag gjorde innan jag slutade. Ja. Så var det. Så det var inför första SHL-säsongen.
Ja, ni gick upp.
Ja, vi gick upp 14. Ja. Så var uppe där. Han vill ha 200 i månaden. Får han det så kommer han. Ja. Och då fick jag kolla min budget och lite grejer. Så sa jag, då kör vi på det. Sen fick han 220 000 i ett annat lag. Och då sa han, nej, det blir ingenting. Ja, men jag sa, vi var överens. Ja. Så att det är en stor skillnad. Så att du är ju mer utsatt och du, som tränare nu för tiden av andra saker än ditt egna coachande, skulle jag säga.
Ja.
Du behöver få en väldigt bra kontakt med varje individ på ett annat sätt än vad man hade för 20 år sedan.
Mm. Och du har ju upplevt det där också, Mattias, lite när du kom in. Du hoppade in i AIK under kvalserien och då har ni lite gemensamt. Ni har kommit in i omklädningsrum där det har varit en otrolig press i Djurgården då när man skulle hålla sig kvar i elitserien SHL. Du då för att lösa det för AIK, och nu hade ni Djurgården i den kvalserien också. Det var ju extremt hög puls här i Stockholm. Hur är det just att komma in i ett utsatt läge som tränare och coach?
Jag önskar att jag hade haft mer erfarenhet som tränare. Det hade jag ju väldigt lite av när jag fick den här rollen. Nu var jag assisterande tränare, så att stötta Daniel Rudslett så mycket som möjligt.
Ah.
Så det var ju en sak. Sen är det ju pressat läge och man försöker ju bara göra det bästa. Och då blir det ju, för mig var det AIK-hjärtat. Ah. Att man kliver in när det blåser snålt, inte bara att man hakar på när det är framgångar och går bra. Så att det var, jag tvekade inte att säga ja, men jag önskar för min skull och för AIKs skull att jag haft mer erfarenhet i bagaget.
Vad har du behövt där?
Det är ju tid på bänken, vara inne i det så att man är tryggare. Inte att man försöker uppfinna hjulet så fort du har en motgång. Att man, nu måste vi ändra någonting inför varje period, varje match. Och det tyckte jag att jag kanske var inne på när det var, vi måste hitta en lösning här och nu. Ja. Och det är att man saknar den kylan och erfarenheten som krävs hos en tränare.
Ja, för hur svårt var det att balansera? För spelarna utsatte sig också för en jättepress i de här lägena. Hur gjorde du med det, Kalle? För att arbeta nästan och ta åt dig pressen istället?
Ja, men jag kan väl berätta om då när jag kom ner till HV71. De låg näst sist. Ja. Det här är ju 2,5 år sedan då. Och man kom in i omklädningsrummet och man såg apropå spelarna pressen på dem också.
Ja.
Så man ser när man kommer in och så tittar man på olika individer så här. De är deppiga.
Mm.
Det hänger mycket på deras axlar. De vet att de själva inte har presterat. De vet att de har stora förväntningar på sig. De kanske tycker att de blir orättvis behandlade av tränarna. Får för lite istid. Det är så mycket sådana saker. Så det jag gjorde när jag kom till HV, det var att bara försöka bli kompis egentligen med varenda individ. Medan huvudtränare Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman var ju assisterande då. De fick ju jobba vidare med sitt. För min grej var ju inte att komma in att förändra spelidén eller någonting. För den tror jag inte att det var något fel på. Utan det var ju bara mer att försöka få grabbarna att våga prestera. Och det tyckte jag var jäkligt kul. Det var därför jag blev sugen att fortsätta och sen i Leksand. Och då ville jag ju vara assisterande för jag trivdes väldigt bra med den rollen. Skapa en tillit hos spelaren. Att han känner att vi har en bra kontakt. Ja. Han kan komma till mig och säga vad han känner, hur han mår. Och han kan också ta kritik eller feedback, ska man ju säga numera. Man får inte säga kritik, men det är tydligen något fult. Ja, men det är ju så. Då är det så här, vadå, det är ju något negativt. Nej, det är det inte alls.
Nej.
För mig är kritik någonting bra.
Mm.
Om du framför det på rätt sätt. För då är det ju utvecklande.
Men det måste ju också vara som coach i dagsläget också, det har ju varit på er tid också, men hur man hanterar olika spelartyper. Alltså finns det någon som du kommer ihåg, alltså han är otroligt rolig att coacha. En person, ni var inne på Erik Karlsson, han är rolig säger du.
Ja, jag
kan ju ta... Du har inte coachat han, men det måste ju finnas många som du fastnar hos dig.
Jag kan ta tre exempel. Fast jag coachar inte, men jag hade som jag var sportchef, det var ju Dragan och Mitsevic.
Ja.
Och Dick hade jag där också ett tag. Och Dick värvade vi då från det här är ju, nej jag var ju assisterande då, för det här var ju när jag var assisterande till Särkjärvi. Så Dick var ju med på försången bara. Och då skulle grabbarna ut och springa ett varv runt Årstaviken här. Så jag och Säcken skulle försöka röra lite på oss också. Mm. Och då sticker ju de i gänget innan med laget. Då kommer vi kapp två stycken som går. Ja, det är de där två pajsarna.
Dragan och Dragan.
Ja. Alltså vilken du var. Ja. Så, men, alltså båda de är otroligt skärmiga, otroligt skickliga och duktiga hockeyspelare. Men den senaste då, det var ju Lukas Elvenäs som vi hade i Leksand här. Oerhört rolig och skärmig också. Svår att bli arg på. Men ibland så brammar jag på honom också. Framförallt under matchen när han blev så förbannad på sig själv. Men också på andra. Så satt han sig längst bort och tjurade och sa, får du fan inte sitta där bort, får du fan sätta dig och prata med spelarna i så fall. men oerhört charmig spelare.
Ja.
Och skicklig.
Och skicklig också. Ja. Ja, men det måste vara roligt det där, för just hur man förändras som tränare också, när man måste på något sätt.
Man kan inte bara klappa dem med hår så här, utan du måste ju liksom, och det var det jag menar, har du skapat en tillit med en annan individ, så fungerar det på ett mycket bättre sätt.
Ja.
Förra tiden, eller för dåtidens tränare, så var det ju mer liksom, gör det här. Ja. Så gjorde man det. Så det är det jag tycker har förändrats från min egen tidiga karriär till hur man fungerar nu. Jag kan ta ett annat exempel. När mina två sista år hade jag Hardy Nilsson och Mats Valtin. Och vi kunde komma i luven med varandra. Mm. Och Hardy kunde man ju få själv utav på isen.
Ja.
Så blev man ju lite så här tjurig själv. Så här, jävla tränare jävel. Ja. Sen stod man in i duschen, så kom Hardy så här. Har du några vinnare på V75 idag?
Alltså, ja.
Och det där var Conny Evensson väldigt bra på också. Ja. Kompis när det är i omklädningsrummet.
Mm.
Och arbete ute på isen. Skilj på de två sakerna.
Ja.
Det tycker jag är en jäkligt viktig komponent för ett bra ledarskap.
Och jag fick ju uppleva det på nära håll när Kjell och jag hade jobbat då för Viasat Hockey, som det hette på den tiden. Ja. Vi stod ner i Ängelholm och du var expert och jag var programledare. Och sen så var det kris för Djurgården och de hamnade i kvalserien. Och vi visste att du skulle ta över Djurgården säsongen efter. Och så ringde det ett samtal, liksom, du får komma upp nu. Du får rädda Djurgården i kvalserien. Du tackade oss då för hela säsongen som vi hade jobbat där i grundserien. Och sen bara några veckor senare skulle jag stå och göra de här tränarintervjuerna med dig. Och då lät det och såg ut så här.
Kjalle, vad är din så här direktanalys på matchen?
Att vi är bort en match.
Vad beror det på?
Ja, det är individuella misstag som vi förlorar på igen.
Och hur ser du på det?
Ja, hur menar du då? Ja, om jag ser positivt eller negativt på det? Jag förstår inte frågan.
Nej, men varför blir de här misstagen?
Ja, alltså om det återupprepas så beror det på någonting naturligtvis.
Hur tungt är det att förlora på det här sättet då, match efter match?
Ja, det är väldigt tungt, naturligtvis.
Hur var det där inne?
Dystert.
Ja, det var inte den lättaste intervjun. Jag kom så väl ihåg, för Johan Thornberg stod med mig som expert där. Och jag fick såna sparkar på smalbenet under bordet där. Där han gjorde så här, bara puff, puff. Jag ställer inga frågor, du får ta alla frågor. Så att det var annorlunda. Du minns det, det var ju ordentligt pressade i Djurgården. Det ska man
ja,
med sig
absolut.
Också.
Ja, absolut. Men kom du ihåg backen?
Alltså slå sönder klubban när han gick till omklädningsrummet där.
Kanadensisk back.
Ja, precis.
Det var ju synd om han. Vi hade ju powerplay.
Japp.
Och låg väl under med 3-2 mot Timrå.
Ja.
Och så skulle vi tog en timeout också för att få liksom, vi hade ju bra läge att kvittera där. Så sumpade han ju pucken borta i, och så var det 2-1 och de gjorde 4-2.
Japp.
Jag tror att det var så det gick till. Och den stackaren. Och sen nästa match hade vi hemmamatch.
Ja.
Och det var ju, apropå sociala medier, så kanske inte var lika kraftigt då som nu. Nej. Men det var ett jäkla liv på Djurgårdsfansen.
Ja.
Så jag spelade inte honom nästa match.
Nej.
Hemmamatch på Hovet. För att jag sa till honom. Han var ju förbannad av mig.
Mm.
För han ville ju ta revansch. Det tyckte jag var jättebra. Men jag sa, du kommer, om vi sätter ut det på isen, det kommer inte funka liksom. Det blir negativt för hela laget. Kanske var fel. Det vet jag inte. Jag har inget svar på. Men jag tyckte så synd om honom. Och jag visste vilken jävla hets det var mot honom.
Namnet där. Det borde jag komma ihåg. Det får vi leta upp sen.
Han var ju en skicklig spelare. Ja. Och
Men det var ju det. Och just påverkas av fansen. Du hade ju som AIK också där. Ni hade ju en jättekonstig situation också. Kommer du ihåg det vid slutet där? Där Djurgården kunde klara sig.
Ja.
För att ni skulle besegra Rögle och sånt, Mattias.
Ja, och det... Där var jag väldigt tydlig med laget innan att varje gång du kliver ut på isen som ett lag, då gör du allt för att vinna den här matchen. Ah. Oberoende på vad andra lag gör eller inte. Och jag sa, annars för mig, då kan du sluta spela. Oavsett sport du håller på med. Så för mig var det bara helt otänkbart.
Mm. Det finns, ja, det fanns i alla fall, ja, det fanns ju fler spelare i det laget som gjorde det du sa också, vilket är det och de, men Per Svensson var med då. Ni hade lånat in honom från Malmtuna.
Ja.
Och han gjorde ju mål i den matchen mot Rögle.
Ja.
Och blev ju hatad av AIK-fansen.
Ja.
Naturligtvis då.
Såklart.
Ja. Och han var ju, jag var ju bara glad för att jag gjorde mål. Han har ju berättat det här nu när ni, för några timmar som har återberättat den här historien också.
Ja.
Så att han mådde skit. Han fattade inte det där riktigt tydligen då. Han var ju glad för att han gjorde mål bara.
Såklart.
Ja,
det ska han vara.
Ja, absolut.
Ja, det ska han vara. Nej, men det visar också vad det betyder i svensk hockey. Nu kommer det en väldigt lång stav här. Kan vi trycka in den där, Mattias? Så du hjälper oss. Ser man den? Ja. Gör man där, va? På den här så finns det en liten eldflamma. Jag får hålla den så här tror jag, om jag lägger den här.
Ja.
När vi pratar om SHL och Hockeyallsvenskan, hur mycket det betyder också, så är det ju att en del stora spelare har kommit tillbaka genom åren för att sätta färg på SHL, elitserien och framförallt Hockeyallsvenskan också. Nu har det ju den här killen varit Europa 1 och är, tackade ju tyvärr nej nu då till Tre Kronor här. För att han, det är väl någon skada, jag har inte läst vad det var, men han är hemma i alla fall. Vad sätter ni för betyg vad det har gjort? Här uppe är det alltså brännhett när han kommer tillbaka, Niklas Bäckström. Det kommer komma fler spelare här sen också. Hur rankar du hans hemvändande aura på den här skalan, Challe?
Alltså auran, den är ju jättehög, för den gav ju extra kick åt SHL.
Ja.
Inget tvekan om det. Men ska det...
Så hypen hemma med media och allting?
Ja, den är jättehög.
Ska vi ha den här uppe så här högt? Här
ja, alltså? Så ja. Ja. Oja, absolut.
Är du med på det också, Mattias?
Absolut.
Ja, hypen tillbaka. Som ja. Inför.
Ja. Ja. Om vi tar den här killen, om du håller den lite, Mattias, så har vi Peter Forsberg när han kom tillbaka där.
Ja, det blir, om vi pratar hype, då är det ju, då är vi uppe i toppen igen. Ja. Det här är ju en av våra bästa spelare genom tiderna.
Verkligen. Ja. Men var det där... Ja, där står det ju.
Han körde 0-8-9, sen körde han ju en längre säsong där, 0-9-10. Ja. Då anslöt ju den här killen också, som vi har här, Marcus Näslund. Ja. Ja, precis.
Alltså, Marcus hype var inte lika hög som
nej.
Peter.
Nej.
Kanske Övik, men inte nationellt.
Ska han vara här då? Otrolig spelare,
ja,
vilken karriär han
hade. Verkligen, ja. Absolut.
Och Foppa vill ni ha...
Ja, han är på Bäckis. Bäckis.
Oh, ja. Vi sätter den upp där då.
Ja, det kan kanske sitta lite ovanför.
Ja. Sen finns det ju fler spelare som kommer tillbaka. Kenta Nilsson.
Ja.
Efter en härlig NHL-karriär.
Jag tror inte att den var lika hög, men det har ju också med det mediala trycket som är nu jämfört med då. Alltså 88. Ja, det hamnar tyvärr där nere någonstans.
Vad minns du av det?
Mycket, jag spelade med
honom. Ja. Hur var han när han kom hem där?
Fantastisk människa. Brydde sig om, alltså man kan ju tycka att när det kommer stjärnor så kommer han in i omklädningsrum. Ja. Så vill han kanske bara, man kan tro att han skulle bara sitta och prata med Thomas Eriksson och Håkan Södergren.
Ja.
Han satt ju och pratade med vem som helst, den minst kända spelaren. Vi hade ju, han gick ju tyvärr bort sen i en otäck olycka i Mora.
Bengt Åkerblom.
Tack, tackar i namn. Jag tappade i namn plötsligt.
Ja.
Han kunde se, Benke var ju, han var väldigt tyst.
Ja.
Han sa inte mycket, men ibland kunde man tänka sig, var Benke här idag?
Ja.
Men Kent, han kunde ge lika mycket tid åt honom eller någon annan, någon ung spelare, någon som inte liksom var någon stjärna, som han gav någon annan. Han brydde sig om alla människor.
Han satt inte och putsade sin Stanley Cup-ring utan Har du någon minne av Kenta när han kom tillbaka?
Oh ja, absolut. För det var ju precis som med Challe. Det var ju då vi byggde om på Hovet, så vi åkte en bygghiss ner till isen.
Ja.
Och det var alltid lite speciellt att då såg man Kenta. Då kom Kenta gång på isen och alltid såg till om Djurgården tränade innan att man satt på läktaren och tittade lite vad han skulle trolla med. För att det för mig var det speciellt när Kenta var på isen.
Mr. Magic. Ja, men då har vi fyra namn utsatta här. Och brännhet högst upp alltså. Om jag säger Börje Salming när han kom tillbaka. Nu vet jag att du inte gillar just den här symbolen, Challe.
Ja, det har jag ingenting emot. Men han var ju min stora idol när jag växte upp. Ja. Och du har ju mycket tack till Thomas Storm också i din karriär. Som var min första tränare i IFK Tumba då. Vi matades ju med papper från tidningen Hockey som var väldigt stor i alla fall för oss hockeyspelare. Och vi fick, han gjorde kopierade papper och artiklar om Börje hela tiden. Och jag har kvar den hemma fortfarande. Ja, en sån här tjock pärm med papper som han fick från Stormen.
Ja. Och så fick du möta honom då?
Ja, jag fick ju spela med honom sen också. Både i Canada Cup 91 och i OS 92.
Ja. Hur var det?
Häftigt, så in i tusen. Alltså.
Ja. Jag vet, men hur mycket bass var det? Alltså, hur var hypen när han kom
hem? Det blir väl lite som Kenta. Alltså, och då tänker jag på det här mediala. Alltså, hur litet media var jämfört med nu.
Ja.
Det var ju typ Dagens Nyheter, Expressen, Aftonbladet. Och då hade inte ens de sina sportbilagor, har jag med.
Vad tänker
för
du?
För mig, bara på grund av precis den, vad Challe pratade om, den förebilden han var, så tyckte jag, för att vara på den tiden, så att för mig var det superstort. Jag tyckte det var hypat att Börje skulle komma framförallt till AIK. Ja. Och sen fick jag möjligheten att spela två säsonger. Så att Vad jag kommer ihåg, och jag har säkert fel, men det kändes...
Kan du flytta då?
Ja, men Börje gjorde ju så mycket. Kom upp som en ung spelare till AIK. Allting från att vi skulle ha, då hade vi ju lagjackor när vi var ute och reste. Mm. Som var någon grön filtjacka där. Och då Börje fick ju se den där. Då ordnade han så allihopa. Så att en av de snyggaste skinnjackorna, halvrock, det ordnade Börje. För att vi skulle vara lite, det skulle inte se så ut när vi var ute och åkte. Så att för mig var det superhypat. Så jag skulle hålla högt upp. Ja. Över Peter. Ja, men för mig, vad jag kommer ihåg, så var det väldigt hypat. Ja. Sen är det ju... mycket enklare idag och nå ut genom, eller kanske inte enklare att nå rätt mottagare, men du öser ju ut information kring vad som händer.
Har du någon hemvändare?
Om jag bara säger personligen så skulle man ju hamna där, och det skulle Kenta också göra så fall. Men om jag tänker medialt
och jag vet,
så.
Här blir jag lite färgad av min egen upplevelse.
Du får ha den om du vill, absolut.
Tack.
Du har fortfarande kvar skinnjackan.
Han är ändå min kung.
Ja. Men du är en hemvändare nu som du tror kan komma tillbaka. Nu är det ju Bäckis som är den senaste då.
Men jag tänkte så här, det är kul med Bäckis, apropå det du sa, att komma tillbaka. Då i början på 90-talet när Loben kom, eller det var ju många som kom hem då, Bengt och Åke. Det ger ju en jäkla skjuts åt produkten, SHL.
Vem kan sätta färg på SHL kommande år då? Vem tror ni kan komma tillbaka?
Oj, den var ju svår.
Om jag säger någon i Rangers?
Mika. Ja. Det är väl en möjlighet som jag ser.
Ja, det är det. Men... det skulle inte förvåna mig i och för sig.
Nej.
Kanske.
Annars så funderar man lite. Det är inte,
jag tänkte mer familjärt och sån grej också.
Landeskog lär väl inte kanske dyka upp här. Det är många som har...
Nej, många av våra äldre spelare, om man säger Erik Karlsson, kanadensisk fru.
Precis.
Och som gör att Landeskog, kanadensisk fru, som gör också att man kanske tar ett annat beslut när karriären börjar närma sig slutet. Ja.
Det får bli Mika till Djurgården då.
Ja, det ska väl vara det. Är det inte lite så att de här som har varit där borta väldigt länge nu, så även om du inte kommer från Stockholm, så många vill flytta till en storstad, upplever jag lite.
Mm. Ja, det kan ju vara det. Ja. Att jag tänker på Daniel och Henrik Sedin, att det är många år i Vancouver, att det blir mycket rötter att rycka upp för att flytta hem.
Vi rycker upp också lite med lite reklam. Sen blir det mer Kjell Berglund och Mattias Nordström här i Godmorgon NHL. Jättetrevligt att ni är med oss. Då är vi framme i den tredje perioden av Godmorgon NHL, och då är de som starkast, de tidigare lagkaptenerna i Djurgården och i AIK i Tre Kronor också för den delen. Charlie Berglund och Mattias Nordström. Man får inte växla spår lite mot Tre Kronor. Det är ju en intressant säsong som vi kör igång nu med Eurohockey Tour, men framförallt kommer OS i februari och sen så har vi VM i maj månad i fina Schweiz som ni kan följa på via Play. Tre Kronor som verkligen har varit i centrum med den nya tröjan som presenterades också för Tre Kronor här och för Tre Kronor dam, så ser den ut så här nu och har fått rätt mycket kritik just för att man har fått skjuta upp kronorna ganska högt så man får knappt plats med något C på bröstet på spelarna också. Vad är din spontana åsikt om de här tröjorna, Kjell, när du ser dem?
Ja, de tycker jag är helt okej eftersom det är ju försångströjor kan man säga, alltså på Eurohockey Tour. Det har ju alltid funnits reklam på tröjorna under säsongen innan man kommer till VM, för då är det andra regler som gäller. Jag menar, Trygg Hansa hade ju jättelänge, och så hade vi det här husvagnsföretagen någon gång på
Polar.
Jag fick ett, det var så sjukt, jag satt här hemma förra veckan, så av någon anledning var inne på YouTube, och så kommer det upp sidan om så här: Sverige Sovjet VM 77. Idioten Berglunds, klicka på den. Hela matchen ligger. Sätt dem och kolla på den.
Du såg hela?
Nej, jag gjorde inte det. Jag kollade halva.
Okej.
Okay. Ja. Satan var Rotta Nedberg var bra den matchen.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, men det är en underbar koppling till vad man kan finna.
Ja,
men det är...
nej, så jag har ingenting emot det är ganska in med reklamen. Alltså Hockeyförbundet behöver ju pengar som alla andra förbund och organisationer. Sen kan man tycka det här vi pratar om namnen, att det är Tre Kronor dam, Tre Kronor här. Jag har förstått att tjejerna tycker att de kunde fortsätta äta damkronorna. Jag vet, jag är ingen varumärkesexpert.
Vad tycker du, Mattias? tröjorna och just med
det här. Men jag tycker det är viktigt att förstå och ha respekt för det här med sponsorer, att de vill ju inte sitta på någon undanskymt nere i någon hörna, utan går in med de här pengarna, då är det för att synas. Och det är precis som Charlie är inne på, det här är försäsongströjor, utan då vill man se vilka är som stöttar svensk hockey. Det, jag tyckte det var, om vi ska designmässigt, även om det inte är mitt område, det var väl lite snyggare med C-et uppe på axeln då, än att det blev inklämt ovanför kronorna. Men det är alltid jag säger i den.
Jag undrar varför skillnaden var det. För Linus Johansson hade ju en här uppe. Var inte det?
Jag tror det var på
Linus. Linus hade den nere under.
Ja, just det. Så var det.
Men, men du börjar bli lite modig, Mattias. Det är manchesterbyxor och det är bruna dojer till bruna byxor.
Ja, så
det,
måste hålla
du är där nu. Men du, på tal om att hålla sig varm, så hoppas vi att Tre Kronor hittar in i hettan igen. Det har varit ett par tunga säsonger. Och Challe, du som jobbar lite för hockeynews.se, är väl lite krönikar och experter också, har ju varit ute och varit lite orolig och framförallt lite konfunderad kring det här med att får köra vidare som förbundskapten, han ska coacha. Nu har han ju valt, jag vet inte om det var efter den här krönikan, att han inte kommer köra efter den här säsongen. Men varför var du så här hård? Och du föreslog att Bulan Berglund skulle vara coach i OS till exempel.
Ja, nej, det var väl efter, va?
Var det efter?
Ja, ta över efter Sam Hallam. Jag tycker ju så här, jag kan inte förstå. Alltså under mitt turnering så rycker man in, med all respekt för Daniel Alfredsson.
Ja.
Men om han är, alltså hur många coacher var de egentligen? Hur många kan det behövas under en hockeyturnering?
Ja. Vad tycker du som har jobbat nyligen?
Nej, men de är ju tre coacher.
Ja.
Och så har de en målvaktstränare. Och så har de en videocoach. Sen hade du Patrik Hörnqvist, Daniel Alfredsson, Sörensen. Vem är?
Josef Bomedien.
Bomedien. Ja. Du är nästan fler tre coacher än spelare.
Ja.
Och det tycker jag, för mig, alltså Sam Hallam är ju tillräckligt duktig själv. Mm. Det har han bevisat för att leda ett Tre Kronor. Och jag tänker liksom att får han för mycket influenser från de andra, det är stora hockeyspelare, för detta hockeyspelare, som är där och talar om hur saker och ting ska gå till, blir det till att det blir ett bättre resultat eller blir det bara rörigt? Det finns bara inne i Sams huvud, jag vet inte, men jag ser inte anledningen till att man ska vara 10 coacher för 22 hockeyspelare.
Vad tänker du i den frågan, Mattias?
Jag tycker man blir för påverkad hur det ser ut, och man blickar nog mycket till NHL, där jag brukar, om man ska översätta, de använder ordet job protection, att man gör allting. Har vi en videocoach, men det här laget har ju tre, då måste vi ha 4, för att det ska inte finnas några ursäkter att inte ha gjort vårt jobb eller haft tillräckligt mycket information till killarna. Och jag tror däremot att du kan få för mycket information. För du får inte glömma bort, det är hockeyspelare vi håller på med här. Det jag brukar säga att du hinner inte tänka hockey ute på is, utan här är ju reaktioner liksom från nästan ryggmärgen, att hur du agerar. Inte tänka hockey, och ju mer information du får ibland, ju mer tänker du hockey, och då drar du ner tempot och då begås misstag. Så att det är väl det, att man tar in mycket influenser för att ge sig själv. Blir man utsatt för kritik så kan man alltid säga att men jag har gjort allt för att förbereda de här spelarna. Vi har tittat på 8 timmar video och de vet allt om sina motståndare, de vet vad vi ska göra. Men det gäller också att kunna sortera och ta emot all den här informationen, för att i grund och botten så är det ganska enkelt hockey där ute. Framförallt på den där nivån.
Det är så skickliga spelare som han har att jobba med. Du kan inte hålla på att ändra för mycket. Då blir det bara rörigt till slut. Och som jag sa, Sam är ju tillräckligt duktig själv för att sköta det där. Än att han ska ha 8 andra som ska hjälpa honom.
Men du tycker det är bra att det är Sam som kommer stå i båset i februari? Och
absolut, han är kontrakterad för det. Så det är absolut inget problem.
Och hur viktig känner du att den här OS-turneringen blir för svensk hockey nu?
Ja, det handlar ju om varumärket Tre Kronor och svensk hockey. Det är jätteviktigt att man levererar. För det kan man ju titta på alla typer av landslag. Går de bra, handbollslandslaget, fotbollslandslaget. Det är inte jättelätt för marknadsavdelningen på Svenska fotbollsförbundet just nu. Man ska sälja in reklam och grejer.
Nej.
Och det är ju det som går tillbaka till resultatet, vad respektive landslag presterar ute. Jag tror att de på pingisförbundet har aldrig haft så lätt att sälja reklam. Som svar på din fråga, det är klart att det är jätteviktigt hur det går i OS.
Släng med några spelare som du vill se där. Vi vet att det är ett par som redan är uttagna. Har du någon som du känner att det här kan bli någon bubblare när du följer Noel? Jag vet att du tittar varje resultat. Och
varje morgon så ligger man.
Jag tänker så som Victor Olofsson, om jag bollar upp det namnet. Kan det vara någonting som går bra nu i Colorado? Rollspelare?
Ja, men det är väl den typen har vi. Där är ju konkurrensen stenhård, anser jag. Han har gjort det jättebra i Colorado, men nu har han kommit in på ett powerplay där han var lite specialist när han var i Buffalo framförallt och levererade. Och jag har ju svårt att se honom att han skulle vara på en av Tre Kronors topp två powerplay-uppställningar. Och då är frågan, den här andra rollen, en tredje, fjärde kedja, är det Victor Olofsson? Jag efterfrågar väl lite som vi avsaknaden av en Eriksson Ek. Jag tycker det är kul med Landeskog att den typ, han kommer bidra med mycket annat, inte bara på isen, som jag tror Tre Kronor har nytta av när det kommer till att tävla mot toppnationerna.
Vi går ju faktiskt mot mål här nu, Kjelle, så att du får ta några namn bara lite snabbt här.
Nej, men jag tänkte säga, apropå Landeskog där, tror att det är en sak som, alltså hans ledarskap och viljan att vinna, så haknas det hos många andra spelare, tror jag.
Jag tror att man behöver den typ av personen som kan verkligen förmedla det i gruppen, därför kanske än mer när det har varit, vad vi pratar, det breda ledarskapet, men att få den från en som sitter bredvid omklädningsrummet. Det är därför jag tror han blev uttagen en av de första nu inför OS.
Bra, och där gör jag lite time-out-tecken. Okay. Landeskog då, han var ju redan med också. Ja, så att det blev ju ett svar det också. Vad trevligt att ha varit i samtal här.
Ja,
det kommer lite extra material här på sociala medier med Sir Charles Berglund. Och tack så mycket, Mattias.
Tack.
Och kom ihåg nu då att det går morgon NHL. Sen är två gånger i veckan, är måndagar och torsdagar. Så laddar vi upp då inför Global Series som kommer till Sverige nästa fredag och söndag. Följ nu allting i Viaplay-världen. Det pågår paddel. Det gillar alla vi tre. Så alltså, vi bänkar oss för det nu på Viaplay. Vi ses!